Hej och välkomna till avsnitt 215 av podcasten En präst och en mammut.
Med hostgaranti.
Med hostgaranti är det idag, men det är sådana tider. Det är, nu är februari slut, men liksom det här vabrari, det hänger faktiskt med en bit in i mars. In i mars, i mars, ja. Jag som talar nu heter Andreas och vid min sida har jag.
Kjell heter jag. Du var tvungen att tänka efter lite grann innan du kom på vad det hette.
Nej, jag tittade att det rullade. För Jaha. Det är tråkigt att spela en guld här och sen är det inte...
Ja, just det. Sen så bara ut i luften. Bara Gud minst. Själv har hört det.
Precis. Och finns det då?
Finns det då eller finns det inte? Ja, det finns i Guds minne och sinne kanske.
Ja. Om ett samtal är inspelat men ingen har hört det, är det då gjort?
Finns det då? Ja, just det.
Tänk som en träd, fågel i trädet.
Nej, vet ungefär, ja, precis. Ett träd i skogen. Eller om man äter en middag utan att lägga upp den på Instagram, finns den då?
Det är också för den är ofta slut innan du är inne och fota. Ja. Kort bara, Kjell, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det bra. Ja, jag har målat och tapetserat. Det är ju inte ofta som det händer. Men det har jag berättat en gång tidigare att jag gjort det. Det är de två gånger har det hänt i mitt liv. Så det är bra.
Men man ska skryta ibland.
Ja, just det. Jag ska inte visa bilder på det.
Nej, nej. Hör du, Kjell, vi har med oss en gäst idag.
Ja.
Vem har vi med oss?
Ja, vem har vi med oss? Vi har ju Petra Wånefjärd med oss här, som känd från avsnitt 128. Hej, Petra.
Hej, hej.
Och vem är du?
Jag är begravningsentreprenör. Jobbat i många år, har jag förstått att det har blivit. Mm. Tiden går ju så fort när vi har... Så intressant och roligt, eller hur? Ja, precis.
Det är så här, vi hade med oss, som du sa, Petra i avsnitt 128. Och varför det var så, det minns jag faktiskt inte nu. Men det kanske du minns, Kjell, hur vi kom på det.
Ja, vi vill ju bara prata
dödsnack. Dödsnack, ja, just det.
Det heter så avsnittet också, en massa dödsnack heter det avsnittet.
Och jag minns faktiskt att när vi gick in för det avsnittet, för jag hade inte träffat Petra innan, eller kanske hört henne så... Och tänkte jag så här, undra hur kul det här kan bli, alltså just ämnet. Och så vart det ju succé. Så ja, det är roligt. Det.
Eller hur?
Ja, men succéavsnittet.
Ja, men vi minns ju efteråt att vi sa direkt så här, Petra måste vara hit igen. Och nästan 100 avsnitt senare så sitter hon här. Men och det är så här, för två...
Och det krävdes att hon bjöd in sig själv.
Ja, nästan.
Så fräck.
Ja, nej, men det är fantastiskt. För två veckor sedan så spelade vi in avsnitt där vi pratade om direktare och begravningar.
Ja, ensambegravningar.
Ensambegravningar.
Som du vet, jag vet inte om det begreppet finns, men jag hittade på det om inte annat.
Och sen efter det så fick vi respons från två håll. Eller från flera håll, men det var två som var lite längre. Och en var Petra som tänkte att hon kanske kunde komma och hjälpa oss lite med våra killgissningar. Och sånt tycker jag är roligt.
Jag är glad att det landade fint och inte varit liksom plumpt och så. Men jag kände så här, jag kanske ville erbjuda lite sådär, kasta ljus.
Lite kunskap.
Ja, men kanske. Ja. Det är inte säkert att... Ja. Alltså, jag brukar killgissa också, så att vi får se hur det går.
Det var ju också Kjell, en annan som hörde av sig och gav en... sin historia och syn på, som dessutom är präst.
Precis. Jag fick ett mejl från Natasha Wallin som skriver så här: Hej Kjell, jag har samma inställning till direktare som ni, tycker att det är hemskt. Och jag har också fått förklaringen att det främst handlar om att man inte kan få in döden i sina upptagna liv, vilket är extra tragiskt. När min far dog förra hösten så var min mamma lite inne på att jag skulle hålla i den och att hon då skulle betala för den kyrkliga biten eftersom min far var ateist och inte medlem i kyrkan. Men när vi gick igenom den kyrkliga begravningsgudstjänsten så kändes det helt fel för henne. Det blev för mycket Gud för en ateist. Och de som skulle komma på begravning skulle tycka att det var konstigt eftersom det inte alls hade avspeglat min far. Vi pratade vidare om hur hon ville ha det och jag tänkte mer och mer att det inte alls var en begravning hon beskrev utan en minnesstund. Så helt plötsligt flög orden ur mig som jag aldrig trodde skulle komma från mig. Jag tycker vi ska ha en direkt kremering. Så blev det. Min far var redan i minneslunden när vi samlades till en minnesbuffé med italiensk mat och vin samt musikunderhållning i form av en pianist och ett par operasånger. På ett bord vid sidan stod en bild på min far och där låg också alla de gåvor som kommit in till Alzheimersfonden som hans släkt och vänner skänkt pengar till. I matkön till buffén hörde jag att någon blev förvånad över att det var riktigt vin till maten medan någon annan sa, det är klart att det är ju Stellans minnesstund. Med andra ord blev detta en av de finaste begravningar jag varit med om, trots att det ju var en direktare. Griftetalet leddes av mig och jag delade ut ordet till några utvalda vänner som tecknade ett kärleksfullt porträtt av min far. Eftersom opera var det som betytt mest för min far under sjukdomstiden var det också givet att vi skulle bjuda på riktig musik, inte någon CD. Och i det läget kändes en direktare som något helt annat. Det handlade inte om att folk inte prioriterade döden, för dit kom folk från hela landet. Om ni frågar mig vem en begravning är till för, så är det nog 60% den döde och 40% de anhöriga. För den begravning man väljer måste avspegla den person som är död, annars blir det märkligt. Och om det känns rätt så kommer det att ge en härlig känsla för de anhöriga. Det finns ytterligare lite där, men det där kanske räcker. Mm. Och jag har fått löfte om att läsa upp detta i vår podd. Och det här är ju en helt annan bild än den som vi gav uttryck för här. Och ja, jag vet inte vad jag mer
ska säga. Nej, jag tycker bara att det är extra härligt, ska jag inte säga att det är. Men det är att det gör någonting... att det är en präst också. Mm. Som då har reflekterat mycket mer över det här kanske än gemene man.
Ja, vet jag. Så kan det kanske vara. Precis. Ja. Det var också den här summan. För vi sa ju lite grann om vem är en begravning till för. Jag sa att den är nästan bara till för de anhöriga.
Ja.
Och det här, hon tycker alltså att 60% är för den döda och 40% för de anhöriga.
Ja.
Mm.
Och det är, ja, så kan man tänka också. Det här var jättefint och vi är väldigt glada för det mejlet.
Yes, tack för det. Vad tänker du, Petra?
Jag tänker att jag är jätteglad att hon skrev det här mejlet. För det var just en sån reflektion jag fick när jag lyssnade på avsnittet.
Mm.
Att, nej men vänta här nu, jag pratade ju högt ut för mig själv då. Jag försökte bryta in i ert samtal. Att så här kan det ju faktiskt också vara. Just så som hon beskriver.
Mm.
Att de gångerna som... alltså det är väldigt få gånger som vi får ett uppdrag där det liksom bara är en direktkremation och familjen inte gör någonting.
Mm.
Inte samlas på något sätt. Jag skulle säga att de få gångerna det inträffar, det är när man har skrivit det uttryckligen själv i ett vita arkiv eller ett livsarkiv. Skrivit, det ska inte vara någonting, punkt. Och jag har varit väldigt tydlig och övertygande i det. Och då sitter jag ju ofta med anhöriga som mår väldigt dåligt av det.
Mm.
För de kanske inte vill göra på det sättet.
Oh, just
det. För det blir ju ett dilemma.
Mm.
För man vill ju naturligtvis inte gå emot en sista vilja, hur man vill ha det. Och då är det ju svårt att... ja, då får man ju tänka så här, man kanske kan kompromissa. Vi kanske ändå kan göra så här, men ni kanske ändå lite smyg kan samlas på något ställe som ni vet har betytt mycket kanske för er. Att det här var en plats då vi alltid gjorde det här, eller vi var alltid på den här stranden och fikade i juli. Vi gör någonting där som är mer för oss och för att liksom ha den här avskedsstunden. Och att det finns... liksom andra sätt att faktiskt ta avsked på, så att det inte bara blir det här puff och ingenting.
Mm.
Okej. Okay. För att jag tror att de allra flesta mår bra av att ha en ritual, en ceremoni, ett avsked. Sen kan de se så otroligt olika ut. Och det är viktigt att man inte heller då skuldbelägger den avlidne. Varför har hon bestämt så här? Alltså, så här vill vi absolut inte. Vi mår jättedåligt i det och så. Och tvärtom, att man inte skuldbelägger någon. Att det är så här, ja men vi kanske får försöka kompromissa fram någonting. Kan man göra på något sätt?
Mm.
Så att jag upplever nog mer att det ändå är så som hon beskriver. Eller kanske att man också i ett vita arkiv har skrivit. Jag vill inte ha någonting, men samlas gärna på den lokala... pubben, ta en gravöl. Mm. Alltså att det kan vara att de också har liksom lyft fram ett sätt att faktiskt...
För jag tänkte nog så här när vi pratade okunskap, att jag såg bara det sorgliga i det, men här var det ju, berättelsen vi fick här är ju varm, för det är fortfarande en minnesstund.
Mm.
Det är bara att ceremonin är inte med utifrån, alltså på den formen som vi är vana vid.
Ja,
med,
ja precis. Den som vi känner till, ja.
Men jag gillar det är roligt, den här kompromissen. Det blir någon form av 60-40. Ja, men vill ingenting. Ja, men vi kan väl ta en liten smygare där ändå, ja, på favoritplatsen. Ja. För att, just för de anhöriga skull.
Mm.
För det var vi inne mycket på, att för det är viktigt med det här avslutet.
Mm. Jätteviktigt, jätteviktigt.
För det är väl det som, precis, för det var ju det vi vände oss emot lite grann, eller hur man ska säga, just att om man känner att, om det nu är så att man gör en direkt kremation för att man inte har tid eller så, att man då nog kan kanske, möjligen kommer att ångra det sen. Vi borde haft något. Varför hade vi inte varit avsked? Så att säga. Det var väl det vi pratade om också lite grann. Och det är, att just det är viktigt med avskedet.
Absolut. Och det tror jag är jätteviktigt att man vågar lyfta också. Att, för det, ibland kan det ju vara att jag känner av i familjemöten att det här är ju mer som ni beskrev. De har inte tid. De har inte tid i sina kalendrar. Och då är det mer så här, nej men vi... Jaha, vi har läst att man kan göra så här. Det här vill jag beställa. Liksom. Och då är det ju ändå ett ansvar för mig som begravningsrådgivare att kanske i alla fall trycka på de punkterna att det kan vara viktigt att göra så här. Sen såklart, alltså, de är kunderna hos mig, alltså det är klart att jag levererar det de vill ha. Men jag kan ju i alla fall försöka göra vad jag tror kan vara bra för dem att reflektera över. Att ja... Det kan vara klokt att kanske göra lite plats i den där kalendern ändå. Just på grund av att man kan liksom inte fly sorgen eller fly att det här har hänt. För det kan jag ju uppleva ibland att folk gärna vill glömma bort det.
Ja, just det.
Att nej, men jag kör på här i mitt ekorrhjul och låtsas som att det inte eller riktigt att, har hänt.
Precis. Jag känner också, det är väl granne till det här lite grann, att om man har väldigt... Jag har tänkt det ibland i alla fall. Jag har kanske fel även där. Men när man planerar och har väldigt tydliga önskemål om in i minsta detalj när det gäller en begravningsgudstjänst till exempel. Man utformar en si och så. Det ska vara, nej, det här med ljudet som ni har i kyrkan duger inte. Jag har med mig eget ljud. Vi ska ha den solisten och den ska sjunga där och den ska stå där när den sjunger. Och vi, så här. Jag får sån lust att säga, men personen i fråga kommer inte tillbaka bara för att vi gör det så här noga.
Perfekt.
Liksom.
Nej.
Perfekt.
Nej.
Det är såklart inget som jag vet. Men jag får den känslan ibland liksom att man...
Ja, man absolut.
Försöker, försöker att skjuta bort det. Nej, men om vi gör bara det här så här. Så här skulle han ha velat, så här skulle det ha varit. Ja, men han är fortfarande död. Liksom.
Och jag tror att det är en sorgereaktion och en sorgeprocess att man gör så.
Absolut,
alltså att
så
man liksom hänger upp sig på de små, små detaljerna. Och också att det är liksom livsviktigt. Så här måste det vara. Det kan vara fokus på den saken och det kan vara jättefokus och väldigt klara direktiv till oss som begravningsbyrå att så här måste det vara. Och sen när vi väl kommer till dagen, då var det inte alls viktigt.
Nej, precis.
Det upplever jag jätteofta. Mm. Att det har. Men det är ju liksom bara att följa den processen, för den måste få plats och finnas också.
Jag byter spår helt, men jag känner igen det där från när folk gifter sig. Just med det, alltså det är nog helt annat. Men just med detaljerna som var så viktiga innan. Och sen där då, nej men det var ju inte det som var det viktiga. Mm. Det var ju att våran kärlek uppmärksammas så att vi ingår i ett äktenskap. Inte att trumpetan står vänd och att öster. Nej. Ja, men så, för sådana detaljer kan det verkligen vara vi vixlar också. Som är på något sätt... I samma liksom, det är så mycket känslor. Och då tror man att detaljerna, alltså det är viktigt. Men det är,
men det är inte
sen
viktigt.
När man kommer dit. Men du Petra, ser du, blir det såna, blir det fler direkt kremeringar?
Ja, men det tycker jag nog att det blir. Ja. Alltså på de 10 åren som jag har i ryggen. Jag skulle säga så här, att det känns som att det har blivit andra... Det har liksom luckrats upp lite. Man behöver inte göra på det klassiska sättet som man alltid har gjort. Mer att det har gett ringa på vattnet och öppnats upp för att det finns flera sätt att göra det på.
Mm.
Sen är det ju fortfarande väldigt traditionellt och att man vill göra så som man alltid har gjort också. Så att det är väl lite av en balansgång så fortfarande. Men
kan det vara en...
Ja. Kan det vara så? Vi skulle nog inte säga samma kanske.
Nej,
kan det vara så
det
om vi nu inte har... Om vi nu har blivit liksom att... Nej, men det är inte till så stor del beroende på tidsbrist. Kan det ha att göra med en ökad individualisering då?
Exakt det skulle jag säga.
Kan det ha att man
man vill skräddarsy
det
på sitt eget sätt?
På sitt eget sätt.
Absolut. Det kan jag absolut tro.
Ja.
Absolut, att det ligger i tiden. Ja, men jag har ju alltid bestämt själv. Alltså så här, jag har gått min egen väg. Det tänker jag göra
För då måste det ju finnas en tre nivåer liksom. Den högsta, alltså den styrda nivån är ju kyrkans begravning, mm. för där finns det en ordning. Vi måste göra så här. Vi kan byta bort vissa saker, men det här måste vara med. Vi måste, ja.
Ja, men där vill ju många också påverka.
Så är det. Men det finns, där kan jag ändå liksom, i kraft av mitt ämbete säga nej, det går inte. Vi måste göra på det här viset. På vissa grejer så. Annars kan man kompromissa med annat. Men vi måste göra så här. Ja, och sen nästa är det då den borgerliga begravningen. Mm. Där man då har en ökad frihet. Där man gör lite, och så, men den här ja, direktvarianten då. Mm. Om man nu gör kremationen och begravsättningen äger rum. Men vi har en minnesstund. Då kan man göra precis exakt vad man vill. Så att säga. Och då är det ju den friaste varianten av de här tre då. Får man ju säga.
Det skulle man ju absolut kunna tänka. Och då finns det ju så här frågor som poppar upp som ett fjärde steg. Att ja, men vi kan väl också, du vet, sprida mamma lite överallt så där vi vill.
Ja, just det.
Och man bara, nej, men då får jag i kraft av mitt ämbete att jag kan begravningslagen då vara väldigt tydlig med att nej, det går ju inte.
Nej, just det.
För vi kan inte ha gravplatser lite överallt.
Vad kan man inte göra? Så att säga. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången.
Jo, det var väl kanske lite. Men just det här med stoft. Och då är det ju aska kanske i första hand vi tänker. Vi får ju inte ens förvara askan hemma. Inte ens ett dygn. Ja, möjligt att det är okej om det är så att vi ska fara från Stockholm upp till Kiruna och ha en gravsättning. Alltså bara för att det liksom är rimligt att vi behöver ta en övernattning någonstans om vi ska köra bilen upp dit med mammas aska i bilen. För det är helt okej att man får köra liksom från krematorium till gravsättningsplats själv. Transportera. Men där är det ju också så här, ja, det är ju inte så att du har med dig någon tjänsteman eller tjänstekvinna som åker med dig i bilen och tittar att du sköter det här på ett korrekt sätt. Utan det är ju att du på heder och samvete skriver på att så här är det.
Så i sak skulle man kunna tömma askan och i någonting annat och spara. Och begrava en tom eller en...
Ja, eller...
Ja, i sak, klasset.
Absolut. Det finns en sån där skröna som har cirkulerat i våran bransch där det var liksom det var ett grabbgäng. Inga restriktioner. Alltså jag vet inte.
Det
kunde varit ett tjejgäng också. Absolut.
Nu var det
ett grabbgäng. Ja. Enligt skrönan i alla fall. Som kvitterade ut askan från en polare. Och så bara nej, men alltså vi ska ju köra den här till en kyrkogårdsförvaltning, en kyrkogård. Men vi kan väl ta en barrunda först. Vi kan väl bara ta en öl lite. Ja, du vet, favoritklubben här borta. Ja. Så
han får med en sista vända.
Mm. Ja, och så gör de det. Och tänker att, ja men alltså, lite kan vi väl ändå... Ska vi inte bara peta ut lite här ändå? Favoritpubben, jo men vi tar lite här. Ja, och så går de vidare. Och så bara, nej men vi slinker in här också. Här tyckte han ju att det var ju supertrevligt att vara. Här sitter vi också en stund. Och så huskar man ut lite mer där. Och sen när de kommer fram då. Så var det inte jättemycket aska kvar. Att gravsätta där det var tänkt. Men... Det är en skröna.
Men det finns en film.
Men det är, ja.
Där finns det finns en film där. Det finns en form av komedi.
Det finns faktiskt en sång som är skriven av Ruben Nilsson som heter Åkare Lundgrens begravning.
Okay.
Och den där handlar inte aska, utan det är en kista de har på en vagn, men det är det att de på vägen, de har ingen brådska. De ska köra kistan till kyrkogården, men på vägen dit så tar de en barrunda just. Och när de kommer fram så är ju ingen nykter. Liksom, utan, och då ska de sätta ner och kistan ramlar. Och, en massa. Det är en ganska...
En fyllesättning.
En fyllesättning. Ja. Och det var en svart komisk visa.
Nu åkte Håka Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad med nya blanka don. Och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan. Men Oskar fick en bra idé, vi åker ner till stan. Och får oss ett par stupar på någon Sara krog. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. De styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende det haft. Det var så vackert väder och hela livet log. Och fyra glada bröder körde häst från krog till krog. Och ingen kom ihåg vad det var de hade glömt. Och ingen höll någon räkning på de bägare de tömt. När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakteligen sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. Det buro in sin kista och fann en nygrävd grav. Och Oskar kommenterade, håll an ett tag, lägg av. Så tog han av sig hatten och såg sig fånigt kring. Och tyckte att de borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, de stämde upp, din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, de slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i hans grav? Att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av. När han har fyra söner som står där allihop. Och fälla bittra tårar bakom nya plommon stod. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vandrar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid när nattens mörker ruvar över kyrkogårdens frid.
Men den här... Men... Det här var en bra historia. Det här skulle kunna bli en film. Men det här med att man vill ha en hemma, det tror jag vi var inne på sist, men det har gått flera år. Så låt oss upprepa oss lite, för ingen av oss kommer ihåg exakt vad vi sa. Men det måste ju bero på att man också ser det från USA.
Absolut.
Alltså man har sett i film att man har mamma på spiskransen. Ja. Och sen kanske de råkar åka ner där, om det är någon komisk film då.
Mm.
Men att man har på det sättet, för att det finns en annan liksom... Men är folk bråkiga om det där då? Om
du... Nej, det kan jag inte. Nej, det kan jag.
För där kan det bli så här som du får höra ibland, Kjell, i din roll. För jag tänker det är lite samma på det sättet. Att, ja, men vadå? Vi vill ju låta mamma få sin sista vilja. Mm. Eller så. Hur kan du missunna oss det? Denna stund,
ja, just det.
Så. Och så vidare.
Hur kan du missunna mamma få hennes sista vilja att få spela 5 stycken låtar på CD på begravningen? Mm. Hur kan du missunna henne det?
Mm. Ja, men det är svårt ju, för det är känslor och det är
deras... Ja, det är det värsta. Liksom. Det är lättare att säga nej för någonting, tycker jag, på en vis än på en begravning. Det är svårare liksom. Man vill ju verkligen att de ska få en god upplevelse av detta. Så.
Ja, så god som möjligt liksom.
Mm.
Under omständigheter.
Ja, för ni båda från era horisonter vet ju också vad som blir bra. För jag vet att du och jag, Kjell, jag tror att du kan säkert ha samma saker där, Petra, men att... Du har sagt någon källa att kanske inte den bör sjunga för det kommer bli för jobbigt. Sen om den vill göra det i alla fall, hjälp mig.
Ja, alltså... nej, men det händer ju ganska ofta, det tror jag vi har samma erfarenhet av, att man vill att någon anhörig till exempel ska sjunga. Ja, men de här, han sjöng ju ofta små fågelungar för morfar och nu kan han väl få sjunga den på begravningen också. Ja, men är det verkligen bra, är det genomtänkt liksom, för att det blir väldigt starkt och så här. Och det har ju också hänt att någon stackars liten, ursäkta, någon litet barn knuffas fram för att sjunga någon solo och har svårt att greja det för att det blir väldigt starkt liksom. Och då, ja, då hade det kanske varit bättre att tänka ett steg till. Kanske de kan sjunga den på minnesstunden. Eller vad det nu kan tänkas. Liksom. Eller att man har någon inspelning. Den grejen har jag faktiskt gjort vid ett tillfälle. En anhörig som ville sjunga men kände att det går inte. Jag kommer inte kunna det. Så vi hade en inspelning.
Det var ju klokt, jätteklokt. Sjöng, absolut.
Det är en kompromiss.
Det var en kompromiss.
Ja. Kompromisser är bra. Ja. Generellt faktiskt.
Men det här som Kjell frågar, med det individualistiska, blir det mer sånt överlag? Att man önskar mer...
Jo, men det... Jo,
för det hänger ju ihop med hela samhället.
Ja,
så det borde ju vara så.
Ja, att man absolut. Vill ha jag tycker nog det. Men det har väl också, det hänger ju också ihop med att man vet om att jag kan bestämma själv. Skriver jag penna, papper bara, eller i ett vit arkiv eller livsarkiv, så vet man ändå att jag har möjligheten att påverka. Och såklart mer om det är nedskrivet, om det finns liksom på print. Men också... Ja, man vill bestämma själv. Och framförallt det här med musiken kan jag uppleva. Och det är ju ett dilemma som du beskriver också. Att ibland kan vi ju sitta där med ett vitt arkiv och det står liksom 8 låtar. Och jag vet direkt så här, att det här kommer inte vara rimligt när det är en kyrklig begravningsgudstjänst som ska planeras. Sen kan jag ju alltid känna så här, det här med musiken, det får ni ta med prästen. Ja, för det är ju liksom det som är... I kyrkan så är det prästen som chefar liksom. Nej, men jag försöker ju ändå förklara. Det här är den ceremoniella liksom, tågordningen i en begravningsgudstjänst och det är så här vi får tänka. För det är också en sån här, vadå, vi vill inte ha några psalmer. Nej, jag hör vad du säger, men det är så.
Ja, liksom. Precis.
Men ta 2 då och ta lite korta. Alltså du vet, man får försöka kompromissa där också. Men det händer ju, om vi ska vara helt liksom, krassa, att jaha, är det så det är, då är det inte aktuellt. Då vill vi ha det borgerligt.
Mm. Ja, precis.
Alltså, och det är ju...
Det är på något vis rimligare i den situationen.
Ja, och då får man ju förklara skillnaden där också. Mm. Och att det, för då kan man ju också höra från andra sidan. Ja, men vadå? Nej, men vi vill ju absolut att det ska vara liksom tågordningen densamma. Att det ska vara överlåtelsen och griftetal och välsignelsen och så. Och då får man ju förklara att nej, det går ju inte när det är borgerligt.
Nej, just det.
Så,
just det.
Så att ibland känner jag ju själv att ja, men människor har inte koll på det idag. Alltså, vad är skillnaden? Så det kan ju vara den första frågan jag får. Eftersom det är svårt för mig att påbörja ens en planering av en begravning. Och hjälpa familjerna när de inte ens vet vad skillnaden är. Så att ibland blir det ju mer eller mindre liksom...
Märker du att den okunskapen ökar? För vi, alltså så här, vi pratar ofta i podden att vi märker att folks kunskap om kyrkan, den blir ju lägre och lägre. Mm. Och jag tänker då vad skillnaden är, kanske också, det måste ju också då på andra änden bli lägre.
Men det kanske... Ja, men kanske jag tycker det faktiskt nu när du ställer frågan så där rakt.
Ja.
Att jag kan uppleva att det är så. Och också, förr kunde jag nog mer tycka att, jag vet inte, det kan ju vara en försök till förståelse i mig själv. Alltså sådär, att ja, men det här är unga personer. Alltså att det är skillnad liksom i generationer också.
Ja, det är det jag tänker.
Ja. Men alltså numera så kan inte jag se att det är så heller. Nej. Utan det kan liksom vara 50 plus, 60 plus, ibland 70 plus. Och då kan jag ju bli än mer förvånad.
Mm.
Men det är ju också så här, det är ju därför vi känner... Alltså så fort vi får en förfrågan att gå ut och föreläsa, ja tack, alltså gärna, mycket ofta, vilka klasser får jag prata för?
Det är jättebra.
Det är så viktigt liksom att man förstår skillnaden.
För när jag ställde frågan, då tänkte jag just om det satt lite yngre där.
Såklart, för det hade ju varit mer rimligt.
Om 30 år med den frågan, och då kanske det ser helt annorlunda ut i alla fall. Det vet jag inte.
Men bara en reflektion där också som jag också tycker är intressant, som är... Jag kan ändå uppleva, om vi tänker på de yngre, där kan jag ju se en kulturell skillnad. Att de som kommer från andra kulturer har ju mycket bättre koll på det här med döden och hur man hanterar det. Än kanske våra svenska ungdomar, om jag får uttrycka mig så. Vilket är jätteintressant när vi står just och föreläser för gymnasieungdomar och så. Men
det är ju vi helt med på också, för när vi har olika sådana vandringar och sånt där, spela upp olika spel, så är det ju alltid de med annan, kanske dels annan religion, men med annan etnisk bakgrund. De kan ju alltid mycket mer om berättelserna och sådär. Det tänker jag att det hänger ihop. Men du, just det där med olika kulturer, hur, Hur påverkar det ditt jobb? För då är det ju också olika förutsättningar.
Ja, alltså det är jättesvårt. Och också ja. Jätteintressant.
Ja.
Och alltså för att vi har ju blandat så mycket, vilket är ja. Fantastiskt. Ja, ja. Alltså på alla sätt, jag tycker det är superbra. Men det gör ju, när det kommer till dödsfall och så kan jag sitta med ganska unga människor som är så här väldigt sekulariserade och väldigt så här, vi är inte troende på något sätt, men ja, pappa var lite troende men inte speciellt. Men så finns det då äldre släktingar som är så här, men det är klart vi ska göra på det sättet vi alltid har gjort. Det är jätteviktigt, vi måste göra så här. Och så sitter jag kanske med dem då som är närmast anhöriga. Och återigen, ingen äger kroppen, ingen har mer rätt att bestämma än någon annan. Och så ska vi försöka få till det här på något bra sätt.
Mm.
Det är jätteutmanande att försöka. Men återigen, då kommer vi till de här kompromisserna. Kanske vi kan göra lite både och. Kanske vi kan ha en öppen kista för de som är vana vid den här traditionen. Att de vill kunna ta ett sista personligt farväl utav den avlidne. Liksom krama, pussa och det som ni känner så här, wow, det vill absolut inte vi. Men då kanske de äldre kan få ta den stunden en viss dag.
Mm, mm.
Och sen så har vi en ceremoni eller en avskedsstund i kapellet med kistan stängd. Och då är det för alla. Och sen har vi gravsättningen på det här sättet. Eller, alltså man får ju måla upp de olika liksom varianterna man kan göra. Och återigen, oftast blir det otroligt fint och jättevackert när man plockar då russinet lite ur båda kakorna och får ihop det på ett bra sätt.
Ja, men också så olika tid som mm-hmm. i Sverige har väl, kan ni rätta mig, nu behöver jag inte killisa, men är inte så att Sverige har ett typ då, använder jag istället för att vara så säker, den tiden, alltså längst från död till graven.
Mm, absolut.
Och då om det är annan kultur att det ska vara på 3 dagar eller det ska gå väldigt fort.
Ja, det ska gå fort. Liksom. Ja, ja. Absolut. Men där...
Men ni har en sån...
Beredskap. Ja. Jo, ja. Men det har vi ju, absolut. Det som blir komplicerat där och då är ju oftast att kanske en viss del av det anhöriga känner att det är alldeles för fort. Vi vill inte göra så här snabbt. Nej. Vi vill inte göra på det här sättet. Och då återigen får man ju tänka, kanske vi kan göra så här. Kanske vi kan göra det på en vecka.
Jag ser framför mig ert fikarum en stor skylt där står kompromissa. Och att vid varje liksom, personalmöte så det är liksom ledordet så kompromissa. Så, för att det ja. Du får göra.
Och det där, vi behöver inte prata om andra kulturer för det heller. Det kan ju vara men mer så här, jag bara tänker för att belysa. För det är ju också så här en stor... Alltså någonting som har skett kan jag tycka under de här 10 åren är ju att vi sitter ju ibland med något som vi då kallar för konfliktärenden.
Mm.
Och de är ju minst lika svåra. Alltså det kan vara så att vi har samma religion, vi har samma tankar kring en begravning. Ungefär. Men sen så sitter det då 2 barn som kanske inte har pratat med varandra på 10-20 år. Mm. Som tycker otroligt illa om varandra. Och allt den ena säger, ska den andra bara säga emot eller ha en helt annan tanke och känsla kring. Och de ärendena är ju minst lika utmanande, om inte mer.
Mm.
Och där får man ju verkligen snacka om och liksom kompromissa igen. Mm. Eller tänk, kan vi göra så här eller så. Och ibland har det ju varit så här, nej men alltså ni står så långt ifrån varandra, vi kan inte hjälpa er. Ni måste gå härifrån och komma tillbaka när ni är överens.
Det kan bli så, ja.
Ja, ja.
Ja. Men det där måste ju också ha massa om när du möter sorgehus. Och så har de ändå sagt, okej, vi syns där hos prästen den där dagen.
Ofta är det nog så att när de sitter hos prästen så skärper de sig nog ganska mycket,
ja,
tror jag.
Ja.
Men visst, ja, man kan ana sånt.
Ja.
Jag, så där uppfattar du pappa, det gör inte jag.
Ja.
Så, här, så kan det ju vara. Men sen kan man ha olika. Men det är sällan man sitter, eller det vet jag inte om det. Men för mig, min erfarenhet är att det aldrig har varit någon liksom konfliktsituation på det sättet. Man har suttit skällt på varandra. När vi har haft samtal, det har inte hänt.
Nej, men just det, helt olika bilder då när du ska skriva ett griftetal.
Ja, så kan det ju
det
vara.
Måste vara
jättesvårt. Och sen är det ju så att man, ibland så träffar man ett syskon, så finns det 3 till eller sådär.
Ja.
Och det finns kanske anledning till att de inte är där. Och så har man, och då, ja, jag brukar säga att ni har alla olika bilder av den här personen. Eller, och ni kanske minns det här, alltså. Och ni har berättat för mig så att man vet att det är de som har träffat mig som har berättat, det är deras bild jag ger. Eller man säger att, som sagt.
Ja, du är väldigt tydlig med det
ja,
där
under själva gudstjänsten. Liksom. Under själva gudstjänsten. Ja. att säga klokt. Att de här uppfattningarna har jag fått från den som jag har träffat. Och när ni berättar för mig så säger ni. Sådär. Och jag vet ju att det var min förra chef, han berättade en gång, jag vet inte om det hör hemma på skrönornas område det också, men han hade träffat de anhöriga och de berättade, gav en bild. Det är ju så ofta när man träffar de anhöriga och de berättar om den avlidne, så är det att de tyckte om barn och djur och tyckte om att ströva i naturen och så här. Det är så. Sen ibland så får man något mer som man verkligen kan bygga på som är jättebra liksom. Men ofta så är det ganska allmänna saker. Men då hade de sagt att det här var snäll mot barn och djur typ. Och så hade då prästen i begravningen, alltså min chef, då sagt detta. Att ja, han var ju väldigt familjekär. Var på en, reser sig och säger, jaså du, det tycker du. Och då, ja, jag vet inte vad som jag skulle ha gjort om det hände mig.
Jobbig stämning.
Fruktansvärt jobbig stämning. Som sagt, jag kan inte svära på, för jag har inte varit med om det själv. Så det kanske
är. Nej, men det låter inte så område. Otroligt. Om det är någon som inte var med då på samtalet innan.
Ja, precis.
Och så sitter där. Nej, men det där så var det inte.
Jag har haft motsatsen kan man säga. Eller också. Där var jag med. För att det var, då träffade jag en familj. Som, det är väldigt vanligt att de berättar att han var inte kristen. Eller han var inte alls troende. Eller så. Och då hade de sagt att jag var inte, den här personen var inte troende. Och så så att, då sa jag det att jag vet ju ingenting om den här i gudstjänsten. Då. Jag vet ingenting om den avlidnes tro, men jag tror så här och så här. Och så här. Varpå det kom fram en dam efter begravningen och sa till mig, jag ska tala om för det att hon bad aftonbön varenda kväll. Så här. Okej.
Mm. Ja, gott.
Fint.
Det var så. Ja, fint.
Men det var ju, ja. Så. Mm. Man kan ju ha, som sagt, olika bilder av en person. Så där, så. Men det, ja, jag har inte hört med om att man har suttit själv på varandra. Det har de inte.
Vi pratade ju också om ensambegravningar.
Mm.
Hur går de till från din horisont, Petra? Hur får ni sånt uppdrag då?
Det är ju från kommunen. Ja. Alltså där personen var folkbokförd. Eftersom det inte finns några då. Nära anhöriga eller vänner eller grannar. Eller...
Ingen som heter sig till känner i alla fall.
Nej, och då har ju kommunen ofta gjort en släktforskning först.
Okay.
Att man försöker ta reda på.
Det kan finnas en god man
eventuellt. Ja, eller det kan finnas släktingar som,
ja,
just det. Som man inte vet om. Liksom. Mm. Så att oftast så är det ju så att det tar lite tid innan de kommer till oss. Och då faller ju lite oftast då den här 30-dagars... lagen liksom, att det är 30 dagar som gäller från dödsfallsdatumet då, till att personen är antingen jordbegravd eller kremerad. Mm. Så där får man ju ett visst anstånd. Men det gör ju också kanske att vi landar ner, inte alltid, men ofta då beroende på tidsaspekten, så kanske det är mer etiskt försvarbart att ha en akt med urna på grund av att det har gått så lång tid från dödsfallet. Till det att vi ens blir inkopplade som begravningsbyrå. Så att, för ni pratar ju lite om det också, att begravningsceremonierna med urna har ökat också. Mm. Och det kan ju vara en sån här direkt... Ja, men det är också lite olika. Men det första som sker är ju då att vi får en bokad tid, vi får en handläggare som kommer, eller så tar vi det på telefon. Och då är mitt första, och det är det egentligen oavsett om det är kommunen som är uppdragsgivare eller om det är en familj som kommer in, så är min första fråga, var personen kyrkotillhörig? Så det är ju det som egentligen direkt avgör, ska det här vara en borgerlig akt eller ska det vara kyrkligt, eller ska det vara, vad ska vi kalla det då, en direkt gravsättning med eventuell.
Men om du får ett sånt uppdrag från kommun då, så är den medlem eller med i Svenska kyrkan, blir det då en
kyrklig begravning? Ja, det skulle jag säga till.
Eftersom till 99% man inte har något att gå på.
Nej, exakt, för då är ju det ändå en indikation på att den här personen har ju ändå varit med i kyrkan, inte aktivt klivit ur. Så då kan man ju ändå tro att det här skulle vara viktigt liksom. Ja. Sen såklart, för det kan ju vara så att man, även om de har gjort en släktutredning, så kan det ju ändå vara så att, ja men okej, jag är kanske också en sån begravningsentreprenör att jag inte bara känner sig, ja jag tar, vi gör det här punktare bara, jag vill ju ändå ha kanske lite mer, var det här en person som har en bott på ett boende någonstans, finns det någon god man inkopplad, finns det någon kontaktperson kanske på det här boendet, alltså den hade säkert vänner kanske på det här stället, finns det någon som kan ge oss lite av de mjuka värdena? Och det handlar ju också om att jag kanske vill kunna ge det vidare till er. Att det finns en person som kanske ändå vet lite mera kring den här personen. För att det ska kunna bli, ja, i alla fall någon typ av griftetal som ändå handlar om den avlidne.
Mm.
Så. Sen kan man ju via Skatteverket få reda på var personen var född till exempel. Så att man kan se vilka rötter den här personen har. Och då kanske man ändå kan välja något musikstycke som kanske har någonting med ens ursprung att göra. Eller förstår ni?
Ja, man försöker att ändå att det liksom... Ändå, så det, för man kan tänka, ja, men då får vi ju gå, tar vi fram formuläret och så bara...
Nej, men alltså...
Så. Det, ja, men det, för att man inte vet vad man ska gå på. Nej, men nu förstår jag bättre. Där är ju, ja, man gör vad man kan,
ja, helt enkelt. Absolut, jag tror att det är viktigt för de allra flesta som är i mitt skrå. Att man vill göra det liksom... Ja, men så bra som möjligt. Och det handlar ju liksom om respekt. Och men som du säger, alltså, det är superviktigt att man gör det så gott man bara kan. Och detsamma gäller ju, för att det har ju hänt att det är så, nej, men det finns inga eller så. Men så har man börjat forska lite och skrapa lite på ytan. Och då kan det ju vara att, ja, men här finns det ju personer som vet. Och då kan det ju komma fram. Nej, men alltså, nej, och absolut inte troende, snarare antagonist. Alltså då blir man ju så här, jaha, då kanske vi inte ska ha det kyrkligt ändå. Alltså du, så att, ja, i den mån man får fram saker och ting.
Men visst har du berättat någon gång, Kjell, att det kanske var nyss där, jag minns inte, att det var en sån och så kom det massa folk i alla fall.
Ja, just det, ja, precis. Jo, det har, jag vet inte när jag berättade.
Nej, men det var nog
För det var ju så att vi hade fått en begravning där då var en ensam person, inga släktingar fanns. Jag hade fått ett telefonnummer till hemtjänsten. Och då ringde där och frågade. Men de visste inte så mycket. Så de hade varit olika som gick där. Men det de kunde säga var att den här personen tyckte väldigt mycket om att gå på en speciell restaurang. Där brukar
gott så.
Precis, jag trivdes där. Liksom, och var där väldigt ofta. Liksom. Och ja, då tänkte jag, får väl utgå från det då, eller något. Och så håller det övrigt så rätt så allmänt. Och så kom jag dit och så är det en byrå där som också hade, hon sa den personen, representanten där, att jag specialiserat mig på sån här begravning. Och så hon sa att vi kan börja tidigare, det kommer ingen liksom, vi vet ju att det kommer ju ingen. Så här. Men det som kom för det första var en krans från den här restaurangen. Det stod
fint
där. Ja. Och sen så det här var på Skogskyrkogården och i själva väntrummet, det fanns mycket riktigt inte en enda människa där. Det de hade nämnt faktiskt, den här hemtjänstpersonalen då hade sagt att den här personen kände Robert Aschberg. Så det är så, ja okej, okay, ja, då vet jag det liksom. Att han hade varit engagerad i den här personen på något sätt. Så. Men i alla fall så var vi där på begravningsdagen, det fanns inte en människa i väntsalen. Och så vi kan börja, men jag vill vänta ändå liksom. Vi väntar in
var det sista. Förlåt liksom. Att jag bryter, var det på din inrådan att nej, men jag vill att vi väntar
jag vill att vi, ja, precis.
Ja, för det tror jag är viktigt.
Ja, precis, jag har fått, det var faktiskt någon, jag vet inte vem det var, någon gång i början av min tid som präst som sa just att nej, men börja inte tidigare utan vi väntar in, det kan komma någon. Alltså. Så det håller jag styrt på nu.
Bra.
Att vi börjar på utsatt tid, inte tidigare. Och det var alldeles tomt, men så var det så att jag vet inte vems ingivelse det var, men titta, gå upp i det här väntrummet, men titta utanför. Och utanför på gården, där står det, jag vet inte, 25-30 stycken.
Du ser.
Med Robert Aschberg längst fram. Och vi öppnar oss, de väller in liksom. Och det blev helt annat än jag hade tänkt. För att det var inte alls så att den här personen inte hade någon. För han hade bra hand och hade väldigt mycket
men
folk.
Ingen,
men ingen släkting.
Nej,
ingen
nej,
sån
nej.
Som var liksom anhörig.
Exakt,
på det. Men en massa vänner. Från den här restaurangen framförallt. Liksom. Och ja, det var en fin upplevelse faktiskt. Och just att, ja okej, där fick jag liksom. Då vet jag det. Att det men inte alls säkert att det är som... Som vi tror att det är.
Därför tror jag det är så viktigt att man inte gör som du sa. Det här formuläret.
Ja,
att det är så här, ja men vi gör, ja men då, det här har inträffat igen. Då kör vi den här standard. Alltså, nej, jag tror att man måste ge det lite mer effort. För att det ska kännas bra för mig i alla fall. Ja, viktigt. Jätteviktigt.
Vad heter det? Hur ser du några? Hur ser framtiden ut? på begravnings...
Ja, det kanske är skillnad för dig och för mig där kanske. För att
det, folk kommer
fortsätta dö, tänker jag, och så.
Ja, precis. Jag tror ju att det kan bli en mer alltså individuella val. Att man vill bestämma själv. Mm. Och vill... ja. Nu
är får
det ju...
du gissa lite, du kan inte veta.
Nej, nu får jag killgissa. Ja. Det är absolut. Nej, jag tänker så här. Det som vi redan kan se redan nu är att det kan komma önskemål... att vi vill inte att kistan ska vara där, vi vill, alltså oavsett om det här nu är kyrkligt eller borgerligt, alltså oavsett, vi vill inte ha kistan där, vi vill inte ha urnan där heller, men vi vill gärna sitta i kapellet ett tag. Och då blir okej, vill ni liksom, ska någon läsa någonting, ska vi lyssna på någon musik, eller ska var och en sitta bara tyst? Ska vi bara liksom samlas där och sitta tysta? Alltså hur tänker ni liksom? Mm. Och det är frågor som redan har kommit. Likväl som det här, vi vill inte ha någonting liksom, eller mamma var tydlig med att vi skulle göra så här, vi skulle träffas ute på landet i sommar istället, alla släktingar, ungefär så som vi skulle göra om hon hade fått fylla 90. Nu gör vi det utan henne. Precis, och det förekommer ju redan som det är liksom. Sen kanske jag, om jag får killgissa lite, att det kanske ändå blir så att begravningsbyråer börjar ha mera egna salar, egna kapell, egna ställen där man faktiskt kan vara, så att det inte blir i Svenska kyrkans liksom regi, för det är ju oavsett om det är borgerligt eller kyrkligt då, i alla fall på alla ställen förutom Stockholm och Tranås, men att det kan bli såna varianter istället för det här traditionella.
Spännande.
Det är vad jag tänker på så här nu, top of mind liksom.
Den som lever får se.
Så är det.
Vi ska ju avsluta strax. Men det är ju så inne med vi måste ändå ta det. Eller måste vi ju inte, men jag kände att jag ville det. Med coronaviruset, för vi kan ta kyrkans sväng. Så för några veckor sedan, jag tror inte du har hört det här Kjell, men för några veckor sedan så var det en hos mig i kyrkan där jag jobbade. Hur ska vi göra? Du måste ta reda på hur vi ska förhålla oss nu. Och då skickade jag, tänkte först så här, jag ska strunta i det här, nej men okej, jag får göra någonting. Och så skickade jag till kyrkoherden som drog igång och skickade till biskopen och så här, nu måste vi få ut direktiv så att vår husmor drog igång någonting där då. Och så. Sen var det förra veckan här var en telefonkonferens, men jag kunde inte vara med på den, så jag vet inte vad som sades där. Men det vi har fått hittills, som jag vet som kyrka, är ju bara att följ direkt, alltså håller uppdaterade på de som ger ut informationen kontinuerligt. Så.
Facebook och Twitter.
Snapchat och allt det här.
Nej, men just det här kring nattvarden. Hur ska vi tänka där? Ska vi bara doppa och inte dricka? Ska man sådär? Och någon klok här sa så här, det är viktigt också att man inte stänger någon ute. Alltså man tror att någon är sjuk och då liksom exkluderar den från kyrkans miljö och sådär. Och det har också varit, men det här vet jag ingenting om, men jag vet bara att jag har läst om att det har kommit någonting till när det handlar om att hantera kroppar. Men jag vet inte vad som har stått där. Vi
har ju fått vissa direktiv ifrån ledningen liksom. Hur vi ska göra. Nu hoppas vi ju att vi slipper det. Alltså så att det inte kommer gå så illa att någon avlider i det. Men det var oro liksom bland våra kollegor såklart som är ute i bårhusen och sveper och så, att nu har jag väl hört i Kina, du vet, där bara kremerar man dem direkt liksom. Och du vet, man känner så här, det är som i Twilight-filmerna, du vet, vi bara sprutar tändvätska och tittar på gatan liksom. Såklart det inte funkar så, men det är ju liksom vad som går top of mind så här.
Precis, för bara instiga, för det är det, krematorieteknikerna så de har fått mer, men det är det inte riktigt minst.
Mer information, hur de då ska, såklart. Nej, men det är som när det är annan smitta också, när vi hade den här Ebola-sjukdomen var ju för några år sedan också, då fick vi också direktiv på hur vi ska hantera. Och det är ju som sjukvården, liksom, att vi ska ha liksom, skyddsutrustning och att det ska vara förslutet ordentligt och sådär. mer än så i dagsläget. Nej, vet vi inte. Nej. Om det är sådär, nej men ni kan inte ens välja jordbegravning på grund av sättet denna avlidning gick på. Det vet vi inte än. Nej, om det är så att vi måste kremera. Liksom. Så vi håller oss ju uppdaterade om läget.
Vi kanske får tillfälle här i podden att återkomma till detta. Men känner du dig orolig, Kjell?
För corona? Nej, det gör jag inte. Fast jag kanske borde, men inte som det är nu.
Nej.
Det finns mycket annat som jag är mycket mer orolig för i samhället just nu än för just corona.
Ja.
Men det är klart att ju närmare det kommer, desto obehagligare blir det. Så är ju människan funtad, inte minst jag. Är det långt bort?
I den här staden i Kina, då kändes det väldigt avlägset. Ja, sen kom du dit och sen Italien började närma sig. Och sen
att grannen har det, då är det liksom blir värre, faktiskt. Jo, men visst. Nej, jag går inte oroa mig för det. Det gör jag inte. Jag oroar mig för massa andra saker, men inte just det.
Men det är skönt att slippa.
Jag finns en grej som jag slipper oroa mig för.
Hur känner du då, Petra?
Alltså, jag vet inte. Vi har en planerad resa här framöver.
Ja.
Jag kan säga att vi har diskuterat om det är lämpligt att åka. Och då är det till Europa. En Spanienresa som var aktuell. Så att... ja, men jag skulle väl ljuga om jag sa att jag inte är orolig då, eftersom det lutar åt att vi kommer boka av det. Sen är det mer kanske för att, ja, vad händer ifall att det blir något slags att, ja, men vi måste sitta i karantän där i 14 dagar. Hur funkar det liksom? Med
allt annat i livet.
Allt annat i livet, ja, exakt. Att det kanske
För visst är det så att de här som sitter på den här båten, de sitter väl fortfarande kvar där? Alltså det var ju en sån lyxbåt och så var det något fall, då var alla i karantän först i 14 dagar. Sen i 3 veckor, nu, jag vet inte om de fortfarande sitter kvar, som fick bara sitta i sin hytt och få och så kunde ta tempen 4 gånger om dagen eller få mat levererad. Det är ju också en skräckupplevelse.
Ja, det är inte så mycket lyxresa.
Nej, tappat det. Jag tänker så att ju mer man, som du säger, ju närmare det kommer så blir man ju mer och mer orolig. Det läste också, bara avslutningsvis kan vi lämna det här just nu i alla fall. Det är ju att Kinas luft har ju blivit mycket bättre. Alltså för det har, eftersom det har varit flygförbud och folk har inte reser, så har det redan påverkat
Okay. Bara att folk stannar hemma liksom.
Så att ändå något gott så. Att
man låt kan oss redan fokusera inte, på det känner jag. Precis, låt oss.
Då tar vi, jag vet inte om du minns, Petra, men vi brukar avsluta med att läsa en liten bibeltext och ge en reflektion, sen sjunger Kjell en sång, sen knyter vi ihop det.
Trevligt.
Ja,
jag ska göra det. Jag kom bara på, det for in i mig just nu, att apropå apropå kompromisser, just under en begravning så vid ett tillfälle så var det en familj som kom och sa att vi vill hemskt gärna att vi ska sjunga salmen och hur saligt att få vandra. Jaha, det är så sällan man har, för det första att man har ett önskemål om salmer och för det andra att man dessutom vet den. Och det här är inte en av de vanligaste salmerna som vi har på begravningar. Hur kommer det sig? Ja, för att han tyckte mycket om att sjunga jag har aldrig varit på snusen, aldrig rökat en cigar, halleluja. Och jag tänkte, ja, men det är väl ett skäl så gott som någon att använda den salmen.
Absolut.
Så att när vi hade, så hade vi den salmen som en av de två, och så sa jag sen efteråt, ja, och nu vet ni ju alla vad han egentligen sjunger, så.
Ja, just det. Då fick du in det också utan
att sätta liksom det. Ja, så att man fick en chans.
Fint.
Det var en kompromiss.
Ja.
Nu läser jag det så här, att på söndag så är det andra söndagen i fastan och temat eller rubriken är den kämpande tron, och jag läser ur Markus evangelium. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allsammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam, för den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det kom in lite begravning där också på slutet faktiskt. Min kropp är smord till begravningen.
Det finns ju någon mer koppling här också. Tänker på dem. Det måste ju kunna bli också lite konfliktartat hos dig där. Att när den ene sonen eller dottern vill kosta på det för att det ska vara fint för mamman. Mm. Och sen, men varför ska vi slösa på henne? Hon är ju liksom gått ur tiden nu. Sånt där måste ju också finnas hos dig.
Absolut.
Du behöver inte gå in på några detaljer såklart. Men alltså, det är klart att det finns sånt också. Den ena är mer, jag ska inte använda ordet känslokall för det är inte det, men den är mer praktisk, ja, kanske.
Eller kanske har en helt annan uppfattning. Att det är så här, nu är det över.
Ja.
Liksom.
Ja, men
det,
så.
Den här människan har ju inte en uppfattning om någonting, det vi gör.
Nej.
Liksom.
Nej. Mm.
Och utifrån de premisserna tänker mer då på annat sätt.
Ja.
Mm. Lite det är klart att det krockar.
Precis. Jag tänker på lite som min mamma, hon brukar säga till mig, har du varit på kyrkogården? Alltså pappa ligger där. Har du varit på kyrkan? Hur ofta är du där? Så här, nej, någon gång per år. Liksom. Fast jag tänker på honom varje dag. Liksom.
Ja, ja.
För det, och där har vi ju lite olika uppfattningar. Hon kan själv inte ta sig till kyrkogården. Och då tycker hon att vi andra ska gärna gå dit
ofta. Mm.
Och jag har inte det behovet riktigt. Utan det, om det är någon födelsedag eller det är jul eller så går jag dit. Men i tanken finns han ju hela tiden. Och där har man ju lite, som sagt, det är lite olika uppfattningar. Och det ena är ju inte, behöver inte vara sämre eller bättre än det andra. Liksom. Man tänker
nej, verkligen inte.
Det här är återigen då, nu spårar vi ju från texten här, men återigen det här med vem är de här akterna till för? Ja. Är det för de anhöriga eller är det för den döda? Liksom?
Ja.
Mm.
Men ja, det hade ju inte riktigt med
nej, fast texten att göra. För att hon också här, ja. hon vill ju ge det finaste hon har för att visa. Hon kanske inte har ordets gåva utan hon vill göra den här praktiska handlingen. Här har jag den här fina för att visa att jag är... Och jag tänker att så kan det också vara i en sorg. Mm. Att man någon har hållit ett vackert tal och den andra snickrar klart huset.
Ja,
för den är mer liksom praktiskt
lagd och
vill visa att det här är mitt sätt. Liksom.
Vi kan ju inte jämföra känslor heller. Det är ju liksom, man kan inte jämföra sorg. Vem som sörjer mest eller vem som älskar bäst eller mest eller finast. Jag tror att man ska vara otroligt förlåtande bara.
Ja. Och, vad vill du sjunga för oss?
Jag hade tänkt att jag skulle sjunga psalm 217. Jag skulle vilja våga tro, men nu fick jag ett infall att istället sjunga psalm 190. Bred dina vida vingar, som är en av våra, skulle brukar jag säga, tre vanligaste begravningssalmer. Där det härliga jorden, blott en dag, ett ögonblick i sänder och bred dina vida vingar.
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig.
Petra,
Tack snälla för att jag fick bjuda in mig själv.
Ja, det, glädje, glädje. Vi får väl, jag tänker så här, känner vi ut Petra igen så får vi liksom svamla kring, något, kring detta ämne
det,
igen. Så
hon, vi pratar något osant om begravningar så får vi se. Så,
ja.
Så
kommer ett mejl.
Ja, jättekul verkligen.
Super, super tack. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Hörrni, kära lyssnare, hör av er. Det kan ju resultera att ni får sitta här.
Fast ni måste inte.
Nej, ni måste inte.
Alltså, ni måste höra av er, men ni måste inte sitta här om ni inte vill. Ni kan höra av er i alla fall.
Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.